Hej Hilda, Pooja Ashna här, kurator på Origo. Hilda, du är ju också anställd hos oss på Origo. Vad är du anställd som, bara för att påminna lyssnarna?
Jag är polis på Origo och jag tänkte faktiskt på det på vägen hit, att jag kanske ska säga någonting om vad polisen på Origo gör helt kort.
Det tycker jag låter rimligt.
För jag tänker mig att om man är en ungdom som överväger att gå till Origo, då kanske man undrar så här, sitter en polis där och vad gör den i så fall? Så. Och min roll är ju att jag jobbar där halvtid tillsammans med er, kuratorerna och barnmorskan. Och jag har ju liksom en rådgivande funktion. Så det är inte så att jag sitter och tar upp anmälningar så fort jag ser en människa. Utan jag pratar dels med er och vi bollar saker när vi behöver, om ni har frågor när det gäller polisutredningar och så. Och sen så har jag också en rådgivande roll i förhållande till de ungdomar som vill. Men det är ju helt frivilligt. Så det händer ju ibland att ni har, eller du till exempel, har en ungdom som vill veta, vad händer om jag skulle göra en anmälan, vad händer då, och så vidare. Då kan jag svara på de frågorna. Så det gör jag. Och sen jobbar jag ju också aktivt inom polisen med hedersrelaterad brottslighet och jobbar med våra utredningsmetoder och tittar på många av våra utredningar som rör hedersrelaterad brottslighet.
Just det, och vi har ju kunnat använda dig i superviktiga lägen när vi har träffat våra ungdomar. Där vi har behövt kunskap om polisen som vi kanske själva inte har besuttit. Men idag Hilda, ska vi prata om något helt annat.
Ja.
Jag och du, i slutet av april satt jag och du och kollade på riksdagsdebatten om förslaget till nya lagstiftningen kring heder.
Yes.
Hedersförtryck heter det brottet. Skulle du vilja berätta lite om det brottet?
Ja.
Vad innebär det?
Det ska jag berätta, och först så ska jag väl säga att de röstade ju också 27 april, riksdagen, och då röstade de ja. Och det innebär att vi kommer att få det här nya brottet i lagstiftningen, och det ska träda i kraft redan 1 juni, så det är ganska snabba ryck. Så från och med 1 juni så finns det ett nytt brott i brottsbalken som heter hedersförtryck. Och jag tänkte så här att nu läser jag först vad det står i den här nya lagtexten som vi kommer få. Och så ska vi prata lite, försöka bena ut lite vad det betyder också. Då står det så här, det är brottsbalkens, kommer att hamna i brottsbalkens 4 kapitel, paragraf 4e. Och då står det så här. Den som mot en person begår brottsliga gärningar enligt 3 eller 4 kapitlet, 5 kapitlet, 1 eller 2 paragrafen, 6 eller 12 kapitlet eller enligt 24 paragrafen lagen om kontaktförbud och ett motiv har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder, döms om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla för hedersförtryck till fängelse i lägst 1 och högst 6 år. Var du med på det, Pooja?
Jag skulle gärna vilja ha det formulerat också på ett språk som är gemene mans språk.
Ja, jag ska försöka bryta ner det här. Det är ju otroligt lång och komplicerad paragraf. Det är inte så lätt att förstå egentligen. Så här ser det ju ganska ofta ut i lagtext också. Och vi skulle kunna prata mer om det sen. Varför är det så komplicerat det här brottet? Varför har man inte bara gjort det enklare? Vi kan prata om det sen. Men om vi börjar med, vad är det nu som står då? Om vi börjar med att den som begår brottsliga gärningar, och så var det en hel rad med olika kapitel som de här brottsliga gärningarna ska finnas i. Om vi börjar där, så handlar det alltså om att man ska ha begått ett antal brottsliga gärningar. Och då kan man säga att enligt praxis så betyder det minst 3. Förmodligen är det minst 3. Kanske i något undantagsfall att det skulle kunna vara 2, men knappast det. Minst 3 gärningar eller fler. Så det är det ena. Att samma gärningsperson ska begå minst 3 eller fler gärningar mot någon annan. Och de här gärningarna, det ska liksom vara brott enligt kapitel 3, 4, 5, 6, 12 och lagen om kontaktförbud. Och då är det så här att brott i 3 kapitlet, där menar de brott mot liv och hälsa, och då är det till exempel misshandel, det är våldsbrotten som finns i 3 kapitlet. I 4 kapitlet, som också inkluderas, det är brott mot frihet och frid. Där har vi sådana brott som till exempel olaga frihetsberövande om man låser in en människa. Eller ofredande som är ett annat brott i kapitel 4. Olaga hot finns också där. Sen har vi femte kapitlet och de paragraferna som omfattas där, det är förtal och grovt förtal. I sjätte kapitlet finns sexualbrotten, så det kan också vara sexualbrott som omfattas. Tolfte kapitlet är skadegörelsebrott och det kan vara en sån sak som om jag till exempel tar din mobil och slår sönder den, då är det ett skadegörelsebrott. Så det skulle kunna omfattas också. Sen har vi lagen om kontaktförbud. Om man överträder ett kontaktförbud och bryter mot det flera gånger, då kan det också omfattas i det här hedersförtrycksbrottet. Ja, så det finns en rad olika grejer som jag kan göra mot dig och som omfattas av den här paragrafen. Till exempel, jag kanske misshandlar dig vid ett tillfälle, utsätter dig för olaga hot vid ett annat och så vid ett tredje tillfälle tar jag din mobil och så slår jag sönder den. Då har vi tre brottsliga gärningar som alla hör till de här inkluderade kapitlen. Så det var det här med brottsliga gärningar. Sen står det då, i den här långa paragrafen, så står det ju att ett motiv ska ha varit att bevara eller återupprätta bla bla blas heder. Så vi stannar där lite grann. Vad menas då med att bevara eller återupprätta heder? Då har regeringen skrivit i sin proposition, så de skrivit att med heder avses en sån kollektivt präglad heder som kännetecknas av egentligen två saker. Den ena är, det ska kännetecknas av starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar. Så det är det vi känner igen som hedersnormer, oskuldsnorm, kyskhetsnorm. Och det andra är att familjens eller släktens anseende, ställning eller liknande är beroende av de individuella medlemmarnas handlande. Alltså att det som du har gjort tycker jag får bäring på min heder och familjens heder. Det angår inte bara dig vad du har gjort. Och då så står det också att det kan vara till exempel kvinnliga familjemedlemmars kyskhet och oskuld samt deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till sådana ideal. Och det här hedersmotivet som vi pratar om nu, det ska ha varit ett motiv för var och en av de här tre gärningarna som vi pratade om förut. Så att om jag är åklagare och ska åtala det här brottet så behöver jag visa att jag... Och nu är jag både åklagare och gärningsman här märker jag. Men den som har begått gärningarna har haft ett hedersmotiv både när jag misshandlade dig och när jag hotade dig och när jag slog sönder din mobil. Så ska heder vara liksom ett motiv till alla tre.
Och bara för att få ett förtydligande då, vad är ett hedersmotiv då? Vad skulle det kunna vara? Är det ett uttal? Att man har uttalat att det här är för hederns skull? Vad mer skulle det kunna vara?
Det är en jättebra fråga och det här kommer ju domstolarna att få pröva, det är åklagare och poliser också, att vi kommer behöva träna på att utreda hur vet vi att det finns ett hedersmotiv. Och det här är lite lurigt därför att det är inget som vi gör jättemycket i utredningar annars. Då behöver vi oftast bevisa så här att du har gjort en viss grej och det har varit meningen, lite förenklat, du har funnits ett uppsåt. Men nu ska vi inte bara bevisa att det var meningen att slå sönder din mobil. Det var ingen olycka utan jag ville göra det. Och dessutom, jag ville göra det för att på något sätt, för att det ingår i ett led i att jag vill bevara min heder. Kanske till exempel att du skickar meddelanden till en, säger vi, pojkvän. Och det vill inte jag. Därför att det kan skada min heder om du gör det. Därför slår jag sönder mobilen. Så det är en jättebra fråga och det kommer bli väldigt intressant för oss som ska utreda. Hur bevisar vi det i var och en av gärningarna? Men det kan man bevisa på olika sätt. Och det kan till exempel vara att den som är målsägare, alltså den som blir utsatt för brottet, själv vet att det är det här det handlar om. Att pappa tog mobilen och så slängde han den i golvet samtidigt som han skrek att du är en jävla hora och du har vanärat hela familjen. Till exempel. Så att man kan få de uppgifterna på lite olika sätt. Men det är inte jätteenkelt. För det handlar ju om att vi ska på något sätt se in i gärningspersonens hjärna. Och veta vad den tänkte vid det här speciella tillfället då. Det blir spännande. Så då har vi liksom, vilka brottsliga gärningar gäller det, att det är flera stycken, det ska finnas ett hedersmotiv. Och nästa grej som står i den här paragrafen då, det är att det ska handla om en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Det här blir också intressant. Vems heder är det som ska återupprättas eller bevaras? Och då har regeringen i propositionen och i förarbetena här, så kan man se att de menar så här, att det gäller inte bara mamma, pappa och syskon, utan det kan vara liksom utanför den familjekärnan, så det kan vara farbröder och mostrar och kusiner, och också lite längre bort, så det måste inte vara väl liksom nära släktingar, utan kan vara mer avlägsna släktingar. Och det innebär ju då att jag måste inte vara närstående till dig. De här brotten kan begås av någon annan, någon som är utanför familjen eller utanför den omedelbara familjen.
Just det, man har ju tagit inspiration från kvinnofridsbrottet, men den här delen är också det som skiljer åt kanske ganska mycket.
Ja, precis. Det är alldeles riktigt att det här brottet liknar, i konstruktionen så liknar det grov kvinnofridskränkning. Det har samma, liksom, det är samma idé, att om man begår mer än en eller flera stycken brottsliga gärningar så ska det få ett högre straffvärde än om man prövade dem var och en för sig. Och i det fallet, när det gäller grov kvinnofridskränkning, då hänger ju det ihop med att det spelar roll att vi är närstående. Det är liksom det som är själva klon där. Att när du blir utsatt för brott av en närstående, ofta i ditt eget hem, så är det särskilt skyddsvärt och särskilt straffvärt. Liksom. I det här brottet är det ungefär samma fast annorlunda. För här är inte det särskilt straffvärda att det är närstående, utan det är att det är i hederns namn. Det är det som är det särskilt straffvärda. Och då behöver det inte vara en omedelbart närstående, utan det kan vara en avlägsen släkting. Det kan till och med vara kanske, ja, någon som inte är direkt släkt med familjen. Men det här är lite spännande, därför att det skriver regeringen i propositionen att annan liknande grupp ska omfattas. Och då undrar man, vad kan en annan liknande grupp vara som inte är släkt, men som ändå liknar släkt? Vad skulle det kunna vara? Vad tänker du?
Jag tänker spontant på diaspora. Att man kanske kommer ha samma ursprung om man anser sig tillhöra en viss grupp. Så tänker jag. Skulle kunna vara att man kanske tillhör någon form av församling, sekt, liknande.
Just det. Och det säger de också i propositionen, att det som inte omfattas, och det är väl där de är tydliga egentligen, det är att det inte är kriminella nätverk. Så det här gäller inte kriminella gäng. Det är inte den typen av heder, och det är inte den typen av grupp som man menar. Men sen är det inte helt tydligt vad som menas utöver släkt då, för det är ju också tydligt släkt i släkt. Men vad är då annan liknande grupp? Det kommer vi kanske få se efterhand. Omfattar det även frikyrkor till exempel, där man inte alls är släkt men man är medlem i samma församling? Det lär väl tiden utvisa. Men så i alla fall, det ska vara familjs eller släkts eller persons heder. För det är också så här att det måste inte vara, även om det här hedersförtrycksbrottet, liksom det finns en kollektivbaserad grund i det, så måste det inte vara ett kollektiv som står bakom, utan det kan faktiskt vara så att jag anser att du förstör för hela familjen, även om inte de andra i familjen backar upp mig. Så det är inte ett krav att alla ska tycka lika, liksom, utan det är vad jag anser när jag begår brottet. En annan del i den här paragrafen, det står ju också så här: om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet. Det betyder, om man ska lite slarvigt sammanfatta, så kan man säga att det betyder att det ska finnas ett samband i tid. Att det får inte vara för långt mellanrum mellan de här gärningarna. Det blir inte aktuellt att till exempel att åtala för det här brottet om jag har misshandlat dig en gång när du var 5 år genom att nypa dig. Och sen går det 2 år och sen utsätter jag dig för ett olaga hot. Och sen går det ytterligare 3 år och sen slår jag sönder din mobiltelefon. Utan det måste finnas ett någorlunda samband i tid. Och vad det sambandet exakt är, det kan inte jag säga. För det har sett Där kommer de ju att titta på grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Och i de domarna så är det ganska olika vad domstolen anser att det är ett tidssamband. Och det här är också, jag tycker att det är intressant utifrån den som är målsägare. Därför att vi vet i de utredningar som rör grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning så är det ju oftast inte så att det har bara skett tre saker. Och så åtalar åklagaren på tre handlingar som rubriceras som grov kvinnofridskränkning. Det vanliga är ju att det har skett mycket, mycket, mycket mer. Men det går inte att bevisa fler än tre. Därför är det här med sambandet med tid för en målsägare, det kan bli lite lurigt om det nu är så att ja, det går att bevisa den här misshandeln för 2 år sedan och det går att bevisa det olaga hotet, men däremellan så har det ju pågått och pågått och pågått. Men domstolen ser det så. De gärningar som bevisas, de måste ha ett samband i tid, att det ska vara hyfsat nära varandra i tid då.
Men man har inte satt någon ram för den, hur lång tid det pratas om. Man skulle kunna bevisa att det finns ett tidsmässigt samband fastän att det är långt emellan, eller?
Ja, det är en jättebra fråga och jag måste erkänna att jag kan inte det här utan och innan, men det jag vet av erfarenhet är att det är liksom, jag vet att jag har läst en dom till exempel där man tyckte att, och nu pratar jag då om grov fridskränkning, ett annat brott som liknar det här, en dom där man tyckte att när det hade gått ett helt år emellan gärningarna och då är det för lång tid, då finns det inte tidsmässigt samband. Men samtidigt så vet jag att det finns andra domar där det kan ha gått ett år och domstolen tyckte ändå att det fanns ett samband. Så det beror nog ganska mycket på vad är det för ärende och vad är det för gärning kanske. Hur grov är gärningen och hur ska man se på det? Men jag har ingen svar på det. Ja, vidare då. För det är inte klart än. Vidare så ska de här gärningarna ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Vad tänker du när du hör det?
Jag tänker att man ser till att den personen det handlar om, den som man skadar, känner ett bristande självförtroende för sig själv.
Mm.
Känner att man är underlägsen. Känner att man inte har så mycket val än att följa förövarens bestämmelser över mig.
Mm. Och det som menas konkret här, för det är så här, de gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada självkänslan. Och det här är likadant i grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Det som menas är inte att det gjorde det varje gång. Och det är ju tack och lov så behöver inte åklagaren bevisa att din självkänsla skadades när jag slog sönder din mobiltelefon och när jag misshandlade dig. Det behöver man inte göra, utan de här brotten i sig är typiskt sett ägnade att skada självkänslan. Och det är konstruerat på det sättet. Det är logiskt om man tittar på vad grov kvinnofridskränkning är. Att jag blir utsatt för misshandel och ofredanden och hotelser från min partner över tid. Det vet vi ju att det bryter ner självkänslan. Ofta är det också förknippat med att man får höra att man är dum i huvudet och att man är ful och alla möjliga saker som syftar just till att bryta ner dig. Och i slutändan handlar ju det om makt, eller hur? Att förövaren försöker skapa sig makt och kontroll över offret.
Precis.
Och där finns det ju en parallell. Det är ungefär samma sak som tanken är i det här brottet. Att om du får höra hela tiden och utsätts för handlingar som är, där liksom budskapet till dig är att det som du vill och gör är fel. Och det som släkten vill att du ska göra och hur du ska bete dig, det är rätt. Så att det är fel på dig. I grunden är det fel på dig. Om du till exempel är homosexuell och vill träffa en kille. Du får inte det, det är fel enligt våra värderingar. Så här, ja, det är klart att det bryter ner självkänslan. Så den delen, det tänker jag, det är inte ett stort bekymmer för åklagaren att bevisa det. Utan ofta så är det de här gärningarna i sig typiskt sett ägnade att skada personens självkänsla allvarligt. Ja. Nu har vi nästan kommit igenom hela. Det sista som står där då är att man döms till fängelse i lägst 1 och högst 6 år. Det är inte jättesvårt att förstå. Men jag tänkte att jag ska ändå kommentera det, för det här är ju ganska högt. 1 års fängelse, det är alldeles nyligen som grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning fick höjt straffvärde till 1 år. Tidigare var det 9 månader, innan det var det 6 månader. Så det är ett ganska hårt straff. Och om vi tänker oss att det här, det skulle kunna, brottet skulle kunna bestå i tre fall av ofredande. Och ofredande, det kan vara att jag spottar på dig, knuffar på dig utan att det gör ont, säger fula ord och fula saker till dig upprepade gånger. Om det går att bevisa tre fall av det, ja, då är straffet ett år. Det är ju riktigt högt jämfört med om jag hade gjort emot en kollega utan ett hedersmotiv. Då skulle straffet för tre sådana gärningar vara mycket lägre än ett år. Så det är ett ganska högt straff. Alltså relativt sett. Och nu menar jag till hur de här brotten, vad de har för straffskala i övrigt. En till intressant grej som riksdagen också bestämde när de fattade beslut om att det här brottet ska bli lag, så bestämde de en annan grej. Och det är att det här brottet är undantaget från kravet om dubbel straffbarhet. Och vad betyder det då? Jo, det innebär att man kan lagföra det här brottet i Sverige även om det har begåtts utomlands. Och det här är väldigt ovanligt, därför att de flesta brotten som vi har i våran lagbok, de gäller liksom för Sverige. Så att till exempel om jag ger mitt barn en lätt örfil, då är det straffbart i Sverige och kan lagföras om det begås i Sverige. Medan om det hade begåtts i Frankrike där det inte är straffbart, då kan man inte med svensk rätt lagföra det. Men det här brottet ska då vara undantaget från det. Så att om du har begått de här gärningarna utomlands, eller om jag har gjort det då, då är det fortfarande straffbart i Sverige. Och det här är lite av en skräll, för det är som sagt, det är inte så vanligt. Vi har några få brott i brottsbalken som är undantagna.
Och vilka är det?
Det är brott mot lagen om könsstympning till exempel. Det är förbjudet att könsstympa barn, så att även om man bor i Sverige och tar sitt barn utomlands och utför könsstympningen där, så är det inte strafffritt i Sverige för det. Det är fortfarande straffbart här. Också lagen om barnäktenskap är också straffbar här, fast själva gärningen har begåtts utomlands. Så det finns några få, men inte särskilt många. Och då är det här brottet nu ett av dem.
Hilla, en till snabb fråga då.
Mm.
Lite enklare kanske att svara på. Om det är någon som lyssnar nu som känner att okay, men det här är superintressant för min yrkesroll, hur kan man komma i kontakt med dig?
Då kan man gå in på Origos hemsida till exempel. Sök på Origo Resurscentrum så kommer ni till oss. Vi finns också på Instagram. Och vad heter vi på Instagram, Poja?
Där heter vi Origo Stockholm.
Mm. Och jobbar man inom polisen så kan man också hitta mig på mitt namn. Jag heter Hilda Lundgren Ramsten. Kan man hitta mig i våran telefonkatalog.
Mm. Och det kan vara så enkelt att också ringa till oss på Origo och säga jag vill prata med en polis. Då löser vi det så att ni får någon form av koppling till Hilda. Hilda, ännu en gång, du har förklarat det på ett sånt sätt som till och med jag, nu känner jag mig som ett proffs på det här.
Stort vi får väl se.
Tack, och jag tror att så många kommer ha nytta av den här redogörelsen av den nya lagstiftningen. Tack Hilda.
Mm. Spännande. Tack själv.
Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år, men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail, och vår hemsida är origostockholm.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.